Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så där då, efter 4 koffeindrycker och en hockeymatch så sitter vi här äntligen en måndagkväll.
I januari.
I solens sken tänkte jag säga, men det var det största ljuget någonsin.
Ja, det är faktiskt, det är inte mycket sol här hos oss just nu.
Nej, det är det inte, men vi ska ju försöka hålla liv i den här språklådan om discgolf i alla fall kan jag tycka. Det var ju lite roligt när jag åkte hit och så rullade jag in på din gata och så är det 4 meter snövallar. Då kände jag så här, det är långt. Ja. Det är långt kvar till discgolf.
Mm.
För egen del, i alla fall.
Ja, nej, det känns inte som att man är riktigt där faktiskt. Men ja.
Du är ju ändå på, någonstans på ett sprudlande humör, kan jag tro.
Ja.
Dels för att du har fått lekt av det i helgen. Åkt skoter. Alltså.
Åkt.
Ja. Eller blev det inte så mycket åka?
Bära.
Mycket bära skoter.
Mm. Väldigt mycket bära skoter. Nej, alltså det var ju 130, 140, 150 på sina ställen. Nej, centimeter snö som var helt bottenlös.
Mäktigt.
Nej, faktiskt inte.
Jag slog en volt i snön i lördags när jag var i pulkabacken.
Ja, det är också sjukt mäktigt.
Det är sjukt mäktigt. Ja. Det kan man inte tro mig.
Nej, det kan man inte tro om dig att du kan göra volter. Men
jag är en gymnast utan dess like.
Nej, precis. Nej, men jag är inte på ett sprudlande mör. Det vill jag faktiskt inte påstå än om vi lyckades vinna till slut, Björklöven.
Det var värt ett försök i alla fall.
Men det var värt ett försök. Nej, jag var rätt irriterad. Hockey, sport, idrott berör. Det är sen gammalt. Även mig, tyvärr.
Jo, det fick jag känna smak på.
Ja.
Jag har nog aldrig hört dig så tydligt.
Nej. Och då är ju ändå jag lugnare än dig.
Alltså, jag är ytterst tveksam.
Nej.
Jo, det är
jag. Nej. Nej.
Du har ju en högre högsta nivå. Och högsta volym.
Mm.
Och jag kanske är mer jämnarg.
Mm.
Alltså, ditt humör under en hockeymatch, det är värre än min värsta blodsockerkurva jag någonsin haft.
Nej, nej.
Jo, det är det.
Nej.
Det är högt och det är lågt och så ligger du och myser på en jämn nivå och sen bara bang!
Nej. Jo. Nej. Nej. Vi kan vara överens om att vi inte är överens. Vi
kan också vara överens om att du har otroligt dålig självinsikt.
Nej. Nu tycker jag att du inte ska vara sån. Jaha, nu har vi fått mig från ett sprudlande humör till ett dåligt humör. Nu har du lyckats rätta upp mig.
Det är bra.
Men vi kör. I dagens avsnitt ska vi snacka silly.
Och sen har vi fått fantastiskt bra respons på ett inlägg som jag slängde ut i eftermiddags efter att ha överlagt med dig och tänkt att vad ska vi hitta på ikväll? Och det, ja, nu har vi verkligen att stå i.
I förmiddags säger Facebook att det var 12 timmar sedan. Och nu klockan 21:46.
Ja, du säger, jag var så...
Du var så ivrig, du var uppe så tidigt i morse.
Jag var uppe jättetidigt i morse, jag var uppe 7.
Ja.
Det är inte ofta.
Jag var uppe 6:30.
Ja, men jag skulle inte jobba.
Nej, det är sant. Du kastade ut ett inlägg om det här med att andrahandsmarknaden har skenat iväg på diskar. Alltså framförallt
bland
diskar.
Bland annat.
Är det någonting annat som är som alltså väska eller sådana saker?
Nej, men jag tänker just delvis att andrahandsmarknaden har sprungit iväg prismässigt och i kombination med tillgången på diskar från återförsäljare och tillverkare.
Mm.
var väl det. Så frågan vi slängde ut var väl egentligen... Jag kan ta och läsa upp det bara direkt så här. Men nu har det ju försvunnit.
Men jag har den här. Ska du få höra?
Ja, jag hade den också.
Typ. Det senaste året har av förklarar skäl kantats av svårighet att få tag i diskar samtidigt som andrahandsmarknaden skenat iväg prismässigt. Pandemin? Ja visst. Tillgång och efterfrågan? Absolut. Vad är din tanke och åsikt kring situationen? Vad önskar du att se från disktillverkare i framtiden?
Det var de två frågeställningarna egentligen. Det var svårt att kunna precisera någonting, liksom få fram, för det i grund och botten det jag ville få fram, eller vi ville få fram, var väl egentligen okej, okay, men hur, vad är känslan hos konsumenten? Hur har året varit? Mm. Har jag kunnat få tag i diskar utan problem? Eller har jag kunnat beställa bara liksom när det har släppts nya releaser? Och det är självklart olika beroende på vad man är ute efter.
Mm.
Vad man är ute efter för diskar, vad man är ute efter för typ av diskar. Många kanske bara är ute efter det och liksom få testa på. Och då är ju liksom utbudet betydligt större. Medan någon som samlar, ja, då kanske det bara är de här guldkornen som dyker upp någon gång om året som man måste hugga på. Och där då kan man ha en väldigt spridd upplevelse om disktillgången.
Mm.
Och vad gäller andrahandsmarknaden så där har det ju kommit en del förklaringar både på vad det kan bero på och vad folk känner att vad är rätt och vad är fel. Så ja, jag tycker att vi fick väldigt, väldigt bra respons på det.
Ja, det var väldigt roligt att se. Jag har inte hunnit läsa igenom allt. Jag kikar lite grann nu sådär. Och så på de svaren som har kommit. Och det är lite olika åsikter och synvinklar på det här. Det är väl det man kan säga.
Vad tycker du själv, Annika?
Att du alltid på något sätt lyckas klämma in A2. Den ska som alltid finnas med. Det är som så här, de har ingen A2. De har
men
ingen
han
A2.
La ju upp det.
Nej.
Jo, det gjorde han.
Det är ju ingen som hela tiden säger, de har ingen Dödetröja. De har ingen Skyguard. Det kommer aldrig någon sån. Det är bara A2 det snackas om. Och det är från er Prodigy-spelare.
Det är för att det är världens bästa disk.
Nej. Ja, det var otroligt många olika svar. Det var inte så att det kom liksom så här upprepande svar med olika formuleringar. Så
nej, och det var det jag tänkte att okej, då får vi några stycken som kanske skiljer sig åt och så kan vi göra en snabb summering på det här.
Men det är inte så lätt.
Nej, det blev inte riktigt fallet. Så tanken är väl egentligen att vi får försöka nyansera det här och ta det lite på uppstuds från kommentarerna som faktiskt finns. Mm. Sen har jag en eller två kommentarer som faktiskt sticker ut lite grann som jag känner att vi kan ta upp på det.
Mm.
Men liksom vad känner du själv kring 2020 och tillgången på diskar hos återförsäljare till att börja med?
Ja, alltså jag ska villigt erkänna att jag köpte en del disk under sommaren sådär, inga mängder, men det köpte jag liksom på plats av i en butik liksom.
Mm.
Jag har inte beställt någonting. Jag beställer väldigt sällan disk på nätet. Ibland har det var ju något pris som kom från Ontario. Man hade deltagit i något presentkort jag använde sådär. Så då har jag beställt. Men inte upplevt. För de tar ju bara, alltså de har ju bara det i. Du kan ju bara klicka hem det som finns i butiken så att säga.
Jo, definitivt.
Så att på så vis har jag inte blivit drabbad av att det har varit. Jag har liksom inte känt att typiskt att inte den fanns eller inte den fanns så. Så jag kan inte säga att jag har varit drabbad så. Och sen när jag handlar nu här under senhösten och vintern så har jag handlat mycket bäggad disk. Sålt disk och sen köpt annan disk då.
Mm.
Sådär. Men sen så är det klart att jag har märkt av att det har spårat när man har följt med en del auktioner och sådär. Och det är väl just det som att priserna trissas upp är ju på grund av auktionerna och jag är en del av det problemet eller hur vi ska säga. För
men det är vi allihopa på ett sätt.
Ja, för att man har lagt ut, dels har man lagt ut till auktion och att man sen även har köpauktion. Men det är lite grann, det har ju kommit några kommentarer kring det där att diskarna kanske borde läggas, de kanske borde vara dyrare från tillverkarna.
Jag tänker att vi kan nästan ta det på en gång. Jag tror det var Helmut Blom som skrev att riktigt bra att ni tar upp detta i podden med risk för ett långt inlägg då jag tycker att detta är extremt viktigt en extremt viktig nyckel för den här sporten, för att den ska bli accepterad som en riktig sport bland andra än oss som är här. Och kanske i framtiden kunna ses som en potentiell gren i större sammanhang. Jag kommer tidigare från hockey och fotboll och golf, så jag måste ställa discgolf i relation till dessa. Bra, då har vi liksom premisserna. Det tycker jag är jättebra att han klargör. Jag har aldrig varit med om att utrustning ska vara så extremt svårt att få tag på som inom discgolfen. En riktig tankevurpa måste ändå vara ekonomi. Där är jag helt med. Fram till det. Hur många procent av den ekonomiska omsättningen bland diskar är på andrahandsmarknaden? Det är en rimlig fråga. Och då kommer det en liten uppställning här. Det är orimligt att tillverkare X producerar 10 000 diskar av populär mold A som säljs för 250 kronor styck och genererar 2 500 000. Enkel matematik. 10 000 gånger 250. Tiden efter kan samma diskar säljas för 500 kronor styck på Facebook och troligen har ingen statistik eller belägg egentligen nämner han. Men troligen är intäkterna större tillsammans än vad tillverkare X får ut av sin produktion. Tillgång och efterfrågan ser jag hela tiden som svar när detta kritiseras eller scrolla vidare om du inte gillar det. Och det är nog det dummaste jag någonsin har hört. Ja, det köper jag delvis. Om jag får reagera på det. Jag köper, alltså tillgång och efterfrågan möts ju någonstans också, alltså begreppet i sig tycker jag fortfarande man kan applicera på det här. Att finns det inte tillräckligt med molds A att få tag i? Alltså hos tillverkaren. Nej, då måste man någonstans söka andrahandstillverkaren. Eller andrahandsmarknaden.
Mm.
Och finns det där, ja, då får man ju betala det extra priset. Men jag förstår fortfarande vad han menar. Men det är inte Pokémon-kort det handlar om. Ekonomin som genereras i resonemanget tillgång och efterfrågan ska inte vara hos gemene man. Den ska vara hos tillverkarna. Ja.
Mm.
Det tycker jag också. I ett långsiktigt perspektiv.
Mm.
Så där återstår det att se. Är det bara 2020 som kommer vara så här? Jag tror inte att det kommer bli en jättestor förändring första halvan 2021, utan vi kanske kommer in i 2022 innan vi märker skillnad på det. Men åter till vad han skriver. Om tillverkare X skulle sälja samma mold A för 500 kronor istället skulle denna kunna investera i nya maskiner som producerar mold B. De fick stå åt sidan för att mold A hade en stor efterfrågan. Eller så skulle efterfrågan sjunka så att alla som verkligen ville ha mold A fick den och utrymme för produktion av mold B gavs den vägen istället. Med detta menar jag att utrustning ska inte få vara en bristvara i idrott och ekonomin ska gynna tillverkarna som kan investera och ta fram och producera mer bra material samt avlöna proffs som är frontfigurer för sporten. Ja. Har du någon inflik?
Nej, det var ju det här jag ville komma till, att kanske diskarna ska ha varit dyrare från fabrik. Jag kan förstå, men samtidigt så är det väl, alltså att diskarna har det pris de har är ju, de är inte dyra. Alltså de är, jag tror inte att de tjänar bra med pengar på dem ändå. Så tänker jag.
Ja. Och det, om jag har kunnat läsa den rapport jag har läst rätt, så vi kan ta det senare.
Ja. Så att jag tänker att det är som svårt det här. Och jag tror, jag tror faktiskt att den här pandemin har påverkat sjukt mycket faktiskt.
Mm. Ja, alltså absolut.
Jag tror att den är faktiskt, tror jag, det största problemet. Eller problemet, men alltså det är den som har varit, det är den största orsaken till att priserna på andrahandsmarknaden har skenat.
Det jag tror det har haft att göra med att pandemin har gjort någonstans att folk har, alltså gemene man har velat vara ute mer. Man har hittat discgolf som en aktivitet och tycker att det är roligt. Intresset har blivit hiskeligt mycket större nu än vad det har varit tidigare.
Mm.
I kombination med att många fabriker till och med har behövt stänga på grund av pandemin för att man inte har kunnat haft öppet.
Mm.
Och därav, ja, helt enkelt har det producerats mindre disk till värde. Om man ser globalt sett.
Mm.
Vi vet att många i Sverige kanske har kunnat haft öppet fabrikerna hela tiden.
Mm.
Men det ska fortfarande pumpas iväg diskar till USA från Latitude till exempel.
Mm.
Och även kasta plast också. De som har fabriker i Sverige. Men får jag avsluta? Är det makes the sense? Säkert. Jag vet inte vad jag ville komma. Men Helmut avslutar. Förra året köpte jag en driver för 239 kronor som var i bagen hela säsongen i princip. Den sålde jag nyligen för 500 kronor. Jag borde ha betalat 500 kronor för den och sålt den för 239. Problemet ligger i tillverkarnas prissättning i min åsikt. Jag tycker det är fortfarande... Det är alltså hur han skriver, framförallt, så tycker jag att det är jättefint. Alltså, det här är hans åsikt, det var det vi bad om. Jag är jättetacksam att vi fick just ett sånt här exempel. Jag tycker att det är klart och tydligt hur tankegångarna har gått där. Mm. Och jag vet att det är en väldigt nykter person vi har att göra med här.
Jo, men det är, samtidigt är det så här. De priserna som jag tycker har skenat mest, tveklöst mest, det är ju på alla liksom signaturdiskar och sådär. Och fundraiserdiskar och sådär. Någonstans. Och även om det har varit någon speciell plast. Till exempel så finns det ju exempel på P2. Discmania P2 i glowplast. Som fullständigt har skenat i auktioner till exempel. Sådär. Som... Och den är inte, det är ju liksom ingen disk som du, alltså som har bara funnits i hur stor efter, alltså det har inte funnits hur mycket som helst utav den.
Nej.
Samma sak med Teppo har väl någon disk, alltså förstår du, alltså alla signaturdiskar, de har ju också spårat ur fullständigt. Men om man tänker att alltså en vanlig destroyer eller en vanlig D2 eller vad det kan tänkas vara, de har ju inte dragit iväg, alltså de drar inte iväg på samma sätt.
Nej, inte i samma liksom höga priser gör det inte.
Nej.
Nej. Även om efterfrågan, alltså även om det inte finns något tag i dagsläget.
Nej. Men jag vet inte om jag tycker att frågan är ju samtidigt så här, alltså jag förstår resonemanget att han borde betala 500 för den, han köpte disken ny och sen sålt den för 239 begagnad istället för vice versa som det var nu då. Men samtidigt så här, om man nu är ute efter att sporten ska få växa, vad händer då om diskarna börjar bli så dyra att köpa direkt? Alltså de folk som jag har pratat med som som har börjat kasta i år eller liksom sådär, har upptäckt sporten och sådär, ja, det är jätteroligt, trevligt sådär, och det är billigt att hålla på, man betalar liksom en 100 eller 150 spänn för en disk och så är man igång liksom. Om den disken hade kostat 250. För många kanske inte någon större skillnad, men tänkte, ja, men det, jag får ta den här smällen liksom.
Och där är det också många som är inne på, eller det är fler som kan, om man det man kallas ut av kommentaren, eller det så jag, som jag tolkar det, är att många vill att kanske vanliga stockruns ska kunna hålla sig till en lägre prisklass och att det ska kunna tillverkas mer av det så att tillgången fortfarande finns. Medan många är beredda att betala lite mer än vad man gör i dagsläget för signaturdiskar, för first runs. Som first runs och protodiskar kanske de som blir dyrare med tiden. Men man är mer benägen att kanske betala mer för en fundraiser-disk eller en signaturdisk just för att stötta proffsen eller stötta den som säljer dem i sin satsning. Och den började inte stötta jag i alla fall.
Ja, men du svarade en kommentar om det här också, om att det var någonting som, ja, men jag jagar inte, för någonstans känner jag också så här, mycket av de här prisupptrissningarna eller vad vi ska kalla det för är ju mycket av mer etablerade spelare som driver på den också, tyvärr.
Ja, absolut.
Så tänker jag. Och hur ska vi då lösa det? Hur ska man lösa det problemet? Jag ser inte att vi kommer, alltså, eller jag ska faktiskt personligen säga, jag ser inte det här som är egentligen ett jätteproblem heller. Jag tror inte att det hämmar sporten på något sätt. För en ny spelare som kommer in, han har ingen aning om vem Paul McBeth är, han har ingen aning vem Lisotte är, vem Seppo Pajo är, vem Kristin Tatar är, Paige Pierce, alltså förstår du? De skulle kunna få en Seppo Pajo signaturdisk från, ja, den här säsongen som nu kommer. Från hans, och de bara, ah, cool disk. De skulle behandla den disken som skräp. Kasta den i garaget och den ligger och slänger och far runt golv och annat. Medan kanske du skulle liksom bara, men den här åker på väggen.
Jo, definitivt. Och det var väl fallet egentligen med, jag fick ett diskpaket av min svärmor i fjol. Hon hade hittat på så här, ja, men vanlig köp och sälj så på lokala orten.
Mm.
Två protodiskar, jag bara, tackar.
Ja.
Det är bara upp på väggen liksom. Hon betalade 250 spänn för 6 eller 7 diskar.
Ja, precis. Och så att jag tänker att så här, taget nu direkt, utan att man har lagt in så mycket tankeverksamhet på det, så tror jag att diskpriserna behöver inte höjas. Signaturdiskarna ska också tilläggas att det är ju för att stötta spelarna. Det finns ju en anledning till att det är samma plast i dem. Det är en annan stamp på dem. Den är förmodligen inte dyrare att tillverka än en vanlig disk. Så, men den är dyrare för att den överskottet ska så att säga gå till spelaren i fråga.
Absolut.
Och jag ser ingenting om det. Det är deras sätt att finansiera deras spelare, som å andra sidan gör ett jättejobb för företagen. Liksom med att synas och ses och sådär.
Jo. Jag tror den kommentaren som vi letade efter var från Rickard Mastola. Eftersom att jag valt att inte spela med hype-märken inom situationstecken, anser jag att historien är komisk. Samtidigt som jag förstår att priser på exklusiva diskar är högre. Det är som vilket annat samlarobjekt som helst. Och det finns hockeybilder som kostar avsevärt mycket mer. Tro mig, jag vet.
Mm.
Hockeybilder är kul.
Jo.
Så inget konstigt med det. First run signaturdiskar och så vidare, fair enough. Och där är inne på det vi precis har pratat om. Men sen lägga till, det jag inte förstår mig på och är irriterad över är individens behov att försöka tjäna pengar på relativt vanliga diskar. Det har dykt upp auktioner på diskar som funnits i lager och i butiken, men det säljaren är lagt på cirka 70-150 kronor på nypris. Ja, jag har också sett de fallen. Och ja, jag vet inte vad jag ska tycka riktigt. Alltså, finns disken att köpa i butik? Ja, men då hoppas jag att den som ser disken och vill ha den kanske är så pass påläst att man löser det först.
Ja, alltså man kan ju inte, om någon lägger ut en disk för att sälja en disk och den är helt ny, den är aldrig kastad med, men liksom den kan vara ett pris från en tävling eller vad det än kan tänkas vara som man inte vill använda. Och sen lägger man ut den och så sen vet man att det är efterfrågan på den här disken. Än om det är en relativt vanlig disk till exempel. Och att man lägger ut en dyrt. Det är upp till dem, det är upp till säljaren att göra det. Problemet är ju att den som köper den disken betalar ett överpris som det handlar, som jag förstår att irritationen är kring. För att man inte ids undersöka själv.
Nej, och jag hoppas också att i grund och botten, alltså för personens bästa, den som köper den sån disk, att det är ett aktivt val och att man faktiskt har koll på hur marknaden ser ut.
Mm.
Jag hoppas inte att det är någon ny person som precis har kommit in i gruppen där man säljer diskarna och så ser man, okej, en cool disk, 350 spänn, fine. Och så finns den för, ja, vad är den brukar kosta? 159-149 hos närmaste e-handlare.
Mm.
Närmaste e-handlare, hörde du den då? Det är bra. Nej, men ni förstår vad jag menar. Där tycker jag att det blir fel. Däremot hade jag gått ut och sett, okej, som idag till exempel, jag köpte av en polare en A2. Köpte jag, men 150 spänn inklusive frakt.
Mm.
Det är ju inget, kanske någon krona mer vad jag betalar för om jag ska beställa det från nätet, men så åt. För min del spelar det ingen roll.
Nej.
Den disken finns inte att få tag i nu i alla fall.
Nej,
och då kan jag bunkra upp med den. Alltså det är så här, och för mig spelar det ingen roll om en person som jag känner eller på det sättet är, får några kronor extra liksom. Det spelar ingen roll.
Ja,
Nej. Det är fortfarande ett aktivt val att handla den disken.
Jag förstår hans kommentar rakt igenom.
Mm.
Så, men man får någonstans heller inte glömma att du som köpare har någonstans ett ansvar att,
ja, självklart,
kolla. Det är ju inte för inte att prisjakt och sånt finns, till exempel. Det kanske skulle behövas för diskar också. Men jag är lite så här. Jag tror inte. Jag, den här kommentaren liksom om att han skriver här i slutet att andrahandsmarknaden har spårat helt i år. Det förstör för sporten. Som ny spelare kanske han inte nu vill behöva pynta 250 kronor för en kastad disk som ny kostar 169. Snarare så att man vill ge max 120 för den. Och det kan jag någonstans förstå att man inte vill, såklart.
Nej, jag kan relatera till det också.
Ja. Men det är ju här någonstans liksom att man, om man det är ju här måste vi, alltså beroende på vad det är för diskar. Jag har ganska mycket disk som jag kommer att sälja av här, men jag kommer att lägga ut det till fast pris plus eventuell frakt.
Mm. Ja, men istället, frakten, för det är någonting du inte kommer ifrån, men jag har inte lust att pynta för frakten ju mer de höjer den också från Postnords sida exempelvis.
Nej.
Så precis. Den kostnaden måste man någonstans räkna med, och det brukar jag göra när jag säljer diskar också. Då kanske jag ligger, alltså vanliga stock run diskar kanske ligger någonstans mellan 50 och 100 kronor beroende på vad det är för disk och plast.
Mm, precis.
Och det tycker jag, där är det rimligt fortfarande.
Ja. Nej, men och är det, precis, är det liksom en helt standard disk från oavsett tillverkare, så tycker jag att man ska lägga ut dem till fast pris. Man får ju absolut göra som man vill om man vill lägga ut det på auktion för att klämma ut så mycket pengar som möjligt. Såklart. Och det har jag själv gjort också. Så för att sälja av diskar. Men det är ju svårt innan man lägger ut någon liten auktion också. Mm. Och veta hur mycket det någonstans drar iväg också.
Absolut.
Och någonstans där, att det drar iväg mycket, det ansvaret kan ju inte åläggas heller den som säljer.
Men, nej, absolut inte. Då har du satt ett utropspris och det är det du vill ha för disken antagligen.
Ja, alltså det man sätter som utropspris, det är liksom det man är nöjd med att få för grejerna liksom. Men det jag kan reta mig på, det vi pratade om tidigare också i podden ett par gånger, vill jag minnas. Och det kanske folk tycker nu att jag är, att det är ett hyckleri. Men jag tycker så här, om man lyckas köpa en signaturdisk, Cloudbreaker till exempel, Cloudbreaker 2an,
mm,
och sen gick det ett dygn, eller knappt det, efter att den var släppt, så kom det ut liksom på annons med liksom där den var 50 kronor dyrare och auktion och startpriset var 50 kronor högre.
Mm.
Det rätar jag mig på.
Men du måste tänka in fraktkostnaden där också.
Ja.
Slänger du på en 50-lapp, då har du täckt frakten också. Det är lugnt.
Ja, precis. Ja, men du förstår vad jag menar.
Självklart.
Det tycker jag blir fel.
Mm.
Faktiskt.
Jag kan bara ta vidare på Rickards kommentar. Han har skrivit en till kommentar. Jättebra att ni lyfter frågan i podden. Tackar. Direkta förbättringar från disktillverkare har jag inga direkta input på. Covid-19-pandemin påverkade allt väldigt hårt. Det känns som att det är mer upp till spelaren att välja märke eller märken att kasta baserat på plånbok och tillgång här i Sverige. Jag kastar Latitude 64 och Dynamic Discs, dels för att det är svenska märken och för att de tillverkas i Sverige. Sen har de ju också marknadens... Nej, nu ljuger han. Så vi behöver inte läsa klart.
Jo, vad står det där?
Sen har de ju några av marknadens bästa diskar också.
Precis.
Jag håller inte med. De har ingen A2. Men han tycker att jag ska kasta en Justice eller en Anchor. Men det är dumt att chansa, tycker jag.
Ja, precis.
Det är faktiskt så att man kan bli väldigt, väldigt besviken.
Ja, jo, nej, så kan det ju kanske vara. Men jag tycker att det var... men sen är det ju också det. Jag tycker ju också i det här, för det är också så här, man måste som hitta sitt märke och sin plast och
allt det också. Och nu tror jag inte det skiljer så jättemycket. Jag börjar inte skilja så mycket mellan märkena heller, plastväg, tänker jag.
Tänker du alltså kvalitet eller tänker du?
Ja, men alltså känsla i hand, alltså sådär.
Nej.
Tror att det skiljer så mycket. Alltså om man skulle, om man skulle lämna ifrån sig disk, alltså man skulle ta ett par diskar, man ingen stämpel eller någonting.
Mm.
Och så skulle man bara plocka ihop ett gäng från ett par olika leverantörer.
Du tänker känna mold eller bara själva plasten? Ja, men
plasten tänker jag på. Alltså,
Jag hade inte känt skilja på en Opto och en Lucid till exempel.
Nej,
jag antar att det är samma plast i grunden.
Ja, men om du tänker att du ska ta en Opto och så tar du en Lucid och så tar du en 300 Champion. Och så tar du en Champion.
Det är stor skillnad
och så,
på 300 basic plast.
Ja, men alltså ändå, du förstår vad jag menar. Ja, du plockar från flera olika tillverkare så ger du dem till något labb och säger undersök. Vi vill veta vad det är för skillnad på de här.
Mm. Bra att du tar upp det med att undersöka, för jag vet att Tobias Palmer var inne på det här. Många av er har varit inne på när ni har diskuterat i kommentarsfältet här att vi ser till exempel Prodigy som gör en budget lineup med diskar Ace Line serien. Man ser även Discmania gör en collab med andra märken, Jikun. Oavsett. Och även Evolution serien, men där diskarna ligger lite lägre, åtminstone så i Prodigys fall. Och det är några av er i kommentarsfältet som tror att det är rätt väg att gå. Jag vet inte, det kan vara det. För att kunna massproducera i utav billigare plaster. Och i så fall kunna lägga krut på att faktiskt göra signaturdiskar, limited och special runs utav andra modeller.
Mm.
På det. Det kan vara en väg att gå. Jag är inte helt övertygad om det. Jag förstår tanken med det. Just för att kunna täcka basbehovet för att låta sporten växa och för att nya personer inte ska tycka att det är dyrt att spela discgolf. Medan vi som har varit med ett tag kanske lägger mer krut på det senare.
Mm.
Men då lyfter faktiskt Tobias Palmer en rimlig punkt. Alltså, ju mer outsourcningen till Kina förstoras eller blir större.
Ja, eller andra länder.
Ja, andra länder.
Som är duktiga att producera saker.
Borde vi kanske få ha rätt att veta vad som är i plasten också.
Mm.
Ifall det finns gifter. Mm. Nu hoppas jag, jag tror inte att det ska göra det, men man vet aldrig. Utan någonstans så tror jag att precis som många andra branscher går till mer. Alltså man tänker mer miljö, man marknadsför mer hållbarhet i produktion av produkter. Ser man en stor, eller en väldigt, väldigt stor aktör på marknaden i Gore-Tex är ju någon som har haft väldigt svårt att jobba miljömedvetet, men som faktiskt börjar hitta rätt. Och jag tror att discgolfen kommer komma dit så småningom också, att man faktiskt måste tänka på, okej, vad gör vi med det här?
Mm.
Hur framställer vi det? Vad har vi i grejerna?
Mm.
På det. För det är någonting jag inte har en aning om. Jag har aldrig sett vad man liksom blandar i heller.
Nej.
Det är väldigt hemligt.
Jo.
Just molds och design och sådana grejer.
Jo, men designen är ju som en sak.
Mm.
Det är ju mer formarna liksom. Det är ju mer det här med alltså, vad är det i plasten. Och jag tycker att det är en jättevettig kommentar att vad är det faktiskt i liksom det här. I vad är det i plasten för någonting?
Mm.
Så att den sorten transparens vore ju bra att veta. Så vi vet, eller transparensen som krävs är det giftigt eller inte? Jo, det är giftigt att inhalera röken som blir om du eldar en disk.
Mm.
Okej, ja men då ska jag inte göra det.
Nej.
Kan jag hålla i disken? Jo, men det kan du göra. Det är inte farligt.
Nej, och därför förs en diskussion i kommentarsfältet också vidare kring det här med hur man ska dela upp själva fördelningen av produktionen kring färre molds och sätta på en billigare line också då.
Mm. Precis. Ja. Sen då?
Vi har en annan grej som jag fastnar lite grann för också. Sonny Abrahamsson skriver: jag har full förståelse för de som älskar att samla och nörda ner sig. Som glad nybörjare gick jag all in och köpte till höger och vänster. Jag har nu bestämt mig för att köra så standard som möjligt. Då jag kastar diskarna jag köper. Dela ut en liten känga där. Det är fantastiskt. Jag vill inte bli kär i en disk som sen inte går att få tag i. Bara mina 5 cent.
Ja.
Ja, och jag tycker det är synd att man ska behöva, alltså att komma till den gränsen, okej, kastar jag bort den här disken, då kommer jag inte kunna ersätta den med en likadan till exempel, för att jag vet inte när jag kommer kunna få tag i den.
Nej.
Om det är de tankarna han går i. Sen förstår jag också att om man har spelat med en disk länge och man har slitit in den på ett sätt som man vet hur den flyger utan och innan i vilken vind som helst, ja, då kommer du inte kunna ersätta den med samma disk i alla fall.
Nej, men där har jag en motfråga direkt som jag tänker på.
Hit me. Det är bara jag som kan svara just nu.
Ja, precis. Tror du att det är, alltså man tänker, om man tar liksom proffsen, de som spelar på proffstouren, och om vi då säger båda är hemma i Sverige, liksom nationella touren, de bästa spelarna där, men även ute i Europa och i USA. Tror du att de byter väldigt mycket disk i sin bag? Jag tänker att de har kanske en 7-8 disk som de liksom alltid har, men sen har de några liksom som de kan byta ut. Liksom, de kanske har ett par drivers som de vet liksom att, ja, men plocka den här ur hyllan, då vet jag vad den gör. Liksom.
Alltså jag, om jag får gå kring frågan lite grann, för jag kan inte svara bara ja eller nej. Det jag har hört, ett exempel är när Paul Macbeth blev av med sin bag ur bakluckan för några år sedan. Jag vet att han, det var när han kastade in Nova, och han tog inte in den i RV:n, utan han lät den stå kvar i bakluckan. Han blev av med den under natten, och han kände väl spontant att för han är det fine, han kan ersätta alla diskar utom en i det fallet i den bagen. Det var en slet, en gammal Rock 3 som han hade svårt att ersätta. Och jag tror att ju duktigare du är på sporten, desto bättre kastare du är, desto mer disk du har kastat innan, desto bättre känsla har du för vad du faktiskt kan ersätta med också. Jag vet att de tog upp det, jag tror att det var Running It with Nate Sexton, där de pratade om det också, eller om det var på Showmes kanske. Jo, när James Conrad var på Showmes, så pratade de om det, att om de kastar bort en disk, så får de, ja, men om någon ringer upp och säger okej, jag hittar din disk, och då känner de okej, men är det en sån disk som är verkligen vet ut från innan hur den flyger, är en disk som är irreplaceable i princip, ja, då kommer de att göra vad som krävs för att få tillbaka den. Medan är det en vanlig inom situationstecken disk, så är den ju lätt att liksom ersätta. Och på det sättet så tror jag tror att det är lättare också ju duktigare man är. Samtidigt som jag inte tror att man känner någon större skillnad som nybörjare på en sån grej heller. Då är det inga problem att kasta bort en disk och gå och köpa en ny närmsta affär.
Nej, det är nog vi som är i gränslandet.
Det är vi som är i gränslandet, som ja.
Den här breda skaran som är i mitten.
Ja, jag skulle säga. Vad skulle du tippa på ungefär ratingmässigt? Vart någonstans börjar det bli det här svåra? Vi säger att vi ligger där. Vi är runt 900-strecket.
Jag tror att jag, i alla fall jag, är nog i den lägre. Jag kan nog ta ut. Om jag precis har börjat kasta med en. Vad ska vi ta för disk? Om vi tar en Escape. Som jag har haft i min bag i flera säsonger nu.
Yeah.
Till exempel. Som jag spelar mycket med. Och sen kastade jag bort en. Den som jag spelar väldigt mycket med. Och sen tog jag ut en ny ur affären. Per omgående. Och den var ju då naturligtvis mer stabil än vad jag hade, den som jag hade innan. Och då var det liksom så här, men det tog ju inte lång tid så liksom var i den disken som den gamla var. Det var inte många kast som behövde göras för det. Så att jag tror att jag är i alla fall i det. Du som har lite mer skjuts i armen tror jag är, du är nog
Men det är så inkonsekvent i alla fall. Så en disk som är understabil ena gången, den kommer vara svinstabil andra gången.
Men tror du inte att det är jättemycket mentalt också?
Säkert. Eller så kan jag inte läsa vinden bara.
Nej, men alltså, betänk att det är helt vindstilla. För att vinden kan spela oss alla spratt. Jag tror att det är... vi måste plocka bort vinden som faktor här.
Jag tycker så här, jag vet inte om det, jag hoppas folk tar det rätt nu, jag vill inte låta kaxig, men jag tycker det är lättare att jobba med vinklar på en och samma disk i olika situationer än att byta disk emellan. Sen kan man fråga sig, okej, varför har du 25 diskar i din bag? Om du tycker att det är lättare att kasta en i olika vinklar. Ja, jag vet inte. Jag tycker att det känns bekvämt.
Ja, men det där är ju otroligt intressant. För varför, om man nu tänker sig att man jobbar med vinklar. Så med lite grovt sagt, med ett sånt resonemang så kan man ju bara behöva två, tre fairway drivers, två, tre drivers, alltså distance drivers. Två, tre, liksom mids max. Mm. En kanske. Mid. Och så en, två putters liksom.
Mm.
Förutom dina putters då. Ja, om man jobbar mycket med vinklar tänker jag. Men om man då tänker så här. Man försöker ändå någonstans. Man, i alla fall försöker jag tänka så att när jag bygger min väg. Vilket nu ska jag liksom i snudd på från scratch. Så blir det ju. Att man försöker som täcka upp hela spektrat.
Mm, absolut.
Med där jag försöker bryta ner det här. Att jag vill göra samma kaströrelse så mycket som möjligt. Jag vill inte behöva kasta hyzer för att svänga till vänster till exempel.
Nej.
Jag vill inte behöva kasta en hyzer för att ta mig ut till höger. Liksom. Du förstår?
Absolut.
Jag vill ha diskarna. Jag vill kunna kasta disken rakt och att den liksom... Den disk jag varit, den ska ha en viss turn då så att säga.
Mm.
Grovt sagt. Sen är det så, man, det blir ju ändå att man... vad ska man säga? Jobba med vinklar i alla fall. Ju bättre man blir på kasta. Så. Men jag förstår absolut hur du tänker. Att man jobbar mer med vinklar och sådär. Och det blir ju så att... jag tycker att det är sjukt mycket mentalt att när man har spelat in en disk som man verkligen vet liksom vad den gör och att den försvinner och man tar, jag tar bara en ny likadan och så börjar man använda den och den säger nej.
Nej, och jag tycker det är svårare i dagsläget också i och med att det kommer så många olika runs på olika diskar. Jag kan ju ha 5 olika D2 hemma som alla flyger olika för att de är i olika plast, dels för att de är gjorda olika tillfällen. Några har poptop, några har paddeltop och några är svinplatta.
Mm.
Så det underlättar ju inte saken heller.
Nej.
Och det är där jag tror att disktillverkarna kanske, om jag får tänka egoistiskt, jag hade hellre sett att jag får tag i 5 likadana D2-er på en gång för att kunna liksom cykla in dem en åt gången.
Det här är ju en fråga vi måste lyfta med... Ja, det är väl Latitude som är närmast till hans att prata med.
Mm.
Någon där, Larsa vore bra, Thomas Ekström vore bra att prata med om det här.
Och hala upp den stora plånboken. Låna lite tid.
Att, nej men jag tänker så här, att använder de olika formar för samma typ av disk?
Jag tror inte det, jag tror det har med... Alltså
hur plasten reagerar på värmen.
Värme och kyla.
Att det är det som gör huruvida det blir poptop och inte och så vidare och så vidare.
Jag vet att Thomas Winnow skrev, Larsa, i ett kommentar också att många gånger så kan man ha, när diskarna fraktas i flyg så blir det vakuum.
Mm.
Och att disken också reagerar på det efteråt, att den sugs ihop så att du får som en liten konkav form högst upp på disken.
Mm.
Sånt kan också hända. Och det är oftast därför det sitter sådana här små vita plastlappar på rimmen för att den inte ska suga åt sig luften. Eller suga in luften.
Ja, precis, när de har stappade på varandra så att det ska finnas någon sorts... Ja, just det. Ja, det var ju en intressant grej, för jag har faktiskt själv funderat på, vad är den här till för? Varför fyller den
för
funktion?
Jag tror det är där för att det ska kunna komma in luft.
För att
det
ska kunna krypa in luft. Ah, ja, okej. Okay.
Innan vi hoppar vidare till några fler, jag tänker vi tar några fler sådana här när vi ändå är igång. Men vi ska prova en grej. Vi ska ringa upp en kär gammal vän.
Tänker du?
Jag tänkte det.
Okej. Okay. Det blir ju ett pilotprojekt.
Ja, det blir det.
Men vi ger en chans och ser om vi får någon kontakt här med...
Mrs. Elina Rydberg.
Precis. Ska vi se, ska vi knappa fram hennes nummer här.
För er som inte har lagt märke till den så håller vi på med... Vi har nya mickar och podtracken igång nu. Så det är därför vi testar. Elina är jättetrött.
Det är om vi får någon kontakt.
Det kommer signaler.
Halli, hallå.
Hej, hej.
Hej.
Hon hör oss.
Ja.
Det här är fantastiskt.
Båda två.
Jajamän. Välkommen till avsnitt 82. Är det det?
Ja.
Ja, det är det. Du, Elina, jag tänkte höra med dig. Har du varit in och läst någonting i det här inlägget som jag råkade slänga ut på Ska vi snacka discgolf i förmiddags?
Som du råkade slänga ut? Jag tänkte, vad har han dratt igång nu? Men jag har varit in och läst en del.
Ja.
Jag var imponerad när du började kommentera tillbaka och jag tänkte, vart ska det här sluta?
Det är tur jag var ledig idag, kan jag säga. Jag tror, ja, jag har hunnit med nästan alla och svara på någonting och tackat så mycket för tankar och så vidare.
Ja, det såg jag.
Men vad är dina tankar kring det här då? Så här på uppstuds.
Så här på uppstuds. nej, men alltså det är väl mycket så som alla säger liksom att ja, men det har blivit en boom med antal spelare i år. Och i och med pandemin så fick ju väldigt många disktillverkare i USA stänga ner. Sverige känns som att det inte har påverkat riktigt, men det är också en genomgående trend om man läser kommentarerna, typ att ja, men Trilogy kan ju leverera. Så. Men och sen det här som väldigt många har varit inne på med ja, tillgång och efterfrågan. Men på något sätt så kan jag ändå tycka att man alltså ja, det är en stor efterfrågan på diskar. Man får också tänka att man är ju människa på något sätt. Alltså så här, visst, jag vill jättegärna ha den här disken. Men om jag är villig att betala 3, 4, 500 för en helt vanlig disk, då kommer ju det ha liksom en inverkan på att ja, men då vet folk det. Och då kanske det är fler som vill det. Och det gör ju hela tiden att priserna bara kommer trissas upp. Om folk bara slutar betala 500 kronor för en stockrun, vad som helst, ja då kommer priserna att gå tillbaka till det normala igen.
Mm.
Det är väl typ vad jag tror.
Ja,
det är lite som Helmut var inne i sin kommentar där, att det är andrahandsmarknaden som trissar de här priserna. För han var inne på att det kanske borde vara tvärtom, att de pengarna man betalar på andrahandsmarknaden, typ 500 kronor för en signaturdisk, kanske det man borde ge återförsäljaren och sen sälja den för 239 som man faktiskt betalar.
Ja, den läste jag nog faktiskt. Och där blev jag så här, ja. Och så var det någon som hade kommenterat en jättebra post, och det är ju på de här signaturdiskarna.
Mm. Det är många som har varit inne på det.
Ja, och liksom det här att ja, men när de släpps, ja då kostar de kanske, ja, Prodigys kostar väl någonstans mellan 200 och 230 har väl jag betalat för en signaturdisk.
Mm.
Och Discmania kostar väl mer än det, och Discraft också. Men om de istället släpper de diskarna för 500 spänn från tillverkaren, så går ju det till spelarna och inte till en andrahandsmarknad. Och alltså, då kan man ju liksom, är folk villiga att betala 500-600 spänn för en signaturdisk. Alltså jag gör ju mycket hellre det för att sponsra den spelaren. För det är ju egentligen därför jag köper disken i första hand.
Mm.
Annars så kan jag ju kasta stockruns. Det är ju exakt samma sak. Så att då kan jag hellre tycka liksom att man får köpa disken dyrare från försäljare eller liksom så här, än att det ska gå dyrare på andrahandsmarknaden. För jag menar, det är ju ingen spelare som tjänar på det mer än den som säljer disken. Och den är inte involverad i processen att ta fram det från början. Liksom.
Nej, absolut.
Så jag tyckte det var väldigt vettigt. Alltså det på något sätt blev en sån här ögonöppnare. Att ja, men det är väl klart att alltså torspelaren ska ju få mer ut av kakan, och det är ju inte vi som ska ha det, tänker jag.
Men är inte vi också torande spelare då?
Jo, det är vi väl. Men då får vi väl skaffa en egen signaturdisk.
Precis.
Ja, men jag känner väl så här kring det där. Vi har pratat om det här tidigare, och du har ju inte hört allt, Elina, så att det är svårt för dig att veta. Men jag tycker någonstans att det blir ju, jag fattar att kanske att man tycker att stockruns ska vara kanske billigare ut, och sen har man liksom en lite bättre serie som är dyrare ut, och sen har man de här signaturdiskarna som är dyrast till exempel, men där ska ju en stor del av kakan gå till de spelarna, eller i stort sett 100% av det går väl till spelarna. Och det är det här som är för sportens växande, så tror jag att det blir problematiskt också om diskarna börjar bli för dyra.
Ja, absolut. Det håller jag med om till 100%.
För frågar man Johannes Larsson så får inte en disk kosta mer än 89 kronor. Det är hans bestämda åsikt.
Han kastar bara Stenosoft också.
Precis.
Då går det ju bra. Nej, men alltså, för jag reflekterade över det här om dagen här hemma faktiskt. Så att, ja, men jag började ju spela för, ja, men nu är det väl snart 2 år sedan. Och för mig så är det liksom, när jag köper begagnat på Facebook, då är det så här, ja, men mellan 75 och 90 spänn typ för en disk extrakt. Och liksom, ja, men var det en ny skick som man verkligen ville ha, ja, men då kanske jag kunde tänka mig betala 120 på Facebook. Men alltså, du hittar inte en disk under en hundring idag liksom. Så att
när du är inne på det, kan jag bara slänga ut en liten blänkare, att är det någon som sitter på en riktigt risig gammal A2-300 plasten som är sönderkörd med traktordäck, jag betalar 150.
Ja, men också det, jag menar, ja, för dig personligen,
ja,
så kanske det är värt det.
Japp.
Men om man ska se till skicket på disken,
då borde man kunna få 10 för det priset.
Ja, men typ. Och det är ju liksom, det är ju där igen vi kommer till den här hypen om diskmärken eller efterfrågan och allt det här som gör då att man kan dra upp priserna.
Mm.
För att du är villig att betala 150 spänn för en disk som kanske skickmässigt är värd 20 spänn.
Ja, men om man lägger ut en disk på, om man lägger ut diskar eller en disk på auktion och man sätter ett startpris, vilket man är tvingad att göra. Om man sätter ett startpris på 10 kronor, då är man ju beredd att sälja disken för 10 kronor.
Absolut.
Än om man liksom, baktanken är ändå, jo, men den kommer att stiga.
Ja,
men någonstans då, man ju ändå, accepterar man ju ändå någonstans 10 kronor.
Ja, absolut. Och, men den typen av auktion, det kan jag tycka är mer rimligt. Men när du har de auktionerna på vanliga diskar, som är liksom startbud över vad du köper disken för.
Mm.
Det liksom, det är där det blir lite, ja, men fel. Ska vi,
ja, det var det jag sa till Nicka också. Att just på auktioner så måste du nästan lägga till de där 50-55 kronorna för frakten också. Så man har täckt det.
Han sa det tidigare när jag tog upp det här med att man köper en, ja, men ta Cloudbreaker till exempel när den kom. Och det var sånt välda tryck på den. Så gick det 12 timmar så kom det ut annonser. Där de var betydligt mycket dyrare, så var det budgivning och så drog det iväg och sådär. Det är den typen av som provocerar mig.
Mm.
Så. Men att om man liksom lägger ut ett paket med diskar. Jag sålde ett gäng P2-or, för P2-orna verkar vara sjukt heta. Jag vet inte riktigt vad det är, men jag la ut ett gäng liksom ett paketpris där varje disk kostade 50 kronor styck. Liksom.
Mm.
Men det drog ju ändå iväg något enormt. Mm. Och här, det har jag också sagt tidigare, det blir en upprepning för er som har lyssnat på hela avsnittet och orkat hänga med än så länge, är ju att då är det någonstans, det är ju de som bud, det är ju inte säljarens problem att det skenar iväg, det är ju köparna i det här fallet, eller den som till slut köper då, att det skenar iväg. Så att,
ja.
Det är jättesvårt det här också, men just det här med att man köper nytt, lägger ut direkt. Nej.
Ja, men det har vi varit inne på jättemånga gånger under året när det har varit diverse släpp.
Ja, det är gammal det här, liksom, fake news.
Man försöker tjäna pengar på att, på att du har lyckats få någonting som andra vill ha mer än dig. Och där är vi ju inne liksom i ett rävspel istället, där man bara försöker att liksom suga ut pengar av folk. Och det får man tycka vad man vill om. Jag är inte för det. Men,
det klockrena exemplet är det som Tobias tar upp med toalettrullarna i början av pandemin. Jag har också ett trevligt exempel på Facebook köp och sälj under, var det 2 somrar sedan när det var så hiskligt varmt. När folk slängde ut sina bordsfläktar för typ 500 spänn.
Ja.
Det är fantastiskt.
Ja, men och då kommer ju det här liksom att, ja, men det efterfrågas och det är slut överallt. Och det är exakt det vi sitter i nu med diskar.
Mm.
Men alltså, i så fall, om jag får hoppa på lite det som Nicke sa nu med att, ja, men jag vill ha, jag kan tänka mig att få 60 spänn för den här disken. Men jag tror att jag kan få mycket mer. Det är klart att man har rätt att lägga ut en auktion. Men då lägger du fortfarande ut auktionen till ett värde som är lägre än det du köpte disken för. För att den är använd, liksom.
Och då är den moraliska aspekten helt okej.
Ja, men det tycker jag. Mm, för att då är inte beslutet säljarens, att säljaren vill tjäna supermycket pengar på den. Sen så säger inte jag att man ska lägga ut auktioner på vanliga diskar i skick 6, liksom. Till höger och vänster.
Men för 7 att, är okej, va?
Ja.
På vilken skala
man men efter. Alltså, såna här, ja, men det är ju vissa som lägger ut, ja, men här är 5 diskar på auktion, kanske samma märke. Vissa lägger ut mystery diskar också på auktion, och folk köper ju det med på något sätt. Men det blir liksom det här att yes, jag fick tag på en Cloudbreaker 2. Nu ska jag tjäna 400 spänn på att någon annan vill ha den här disken som jag egentligen inte vill ha.
Mm.
Det är ju liksom där moralen kommer in i att det blir fel. Kan jag tycka. Men alltså, folk får ju liksom tycka lite som de vill. Det är väl...
Det är ett fritt land. Det får man göra. Ja. Och det finns ju ingenting som är så sant. Skadeglädje är den enda sanna glädjen.
Mm.
Det har jag hört för. Men... stort tack, Elina, för att du tog dig tid denna måndag kväll att faktiskt ge din input på det här. Nu vet vi att podtracken fungerar, så den kommer vi fortsätta använda.
Precis.
Superbra.
Bra. Då ska vi släppa iväg dig och börja runda av snart.
Det tycker jag vi gör. Hej då, Elina.
Hej då.
Kul att få lite input från Elina också. Kul att hon hade läst och orkat läsa det här. Jag tänker bara, innan vi hoppar vidare, så har Pelle Andersson skrivit någonting som faktiskt hyllar lite grann vissa tillverkare i alla fall. På det. Han skriver, jag tror mig förstå tillverkarnas situation. Latitude gjorde något bra, även om de inte kunde vara exakta, vilket är förståeligt. På grund av det stora trycket prioriterar de vissa diskar framför andra. De publicerade en lista över vilka diskar och vilka plaster de prioriterar. Själv skrev jag till Kasta Plast med fråga om när glowdiskar kunde finnas. Jag fick snabbt svar att de skriver att de jobbar så fort de kan med bland annat detta, men att de inte vågar ge ett exakt datum. Jag tänker att om fler tillverkare gick ut precis som Latitude, så skulle det kanske slippa lägga tid på så många mejl som säkert kommer in till tillverkaren också på efterfrågan om vissa diskar. En annan tanke. Just nu är detta både jättebra och också ett problem. Flera onlinebutiker har en tjänst där jag får avisering när en disk som jag har tecknat mig för kommer in. Jättebra. Men just nu i alla fall så är det slut trots att jag kastar mig in i butiken så fort mejlet kommer. Det som kommer nu är inte genomtänkt. Bara en fundering. Skulle en onlinebutik kunna tänka sig att införa en nivå till? Om jag vet att jag bara måste ha en viss disk så kan jag reservera eller förbetala den. Kanske accepterar jag en viss prishöjning med max 10% då butiken kan drabbas av höjda inköpspriser? Frågetecken. Kanske återbetalning om 6 månader om disk inte kunnat levereras. Jo, kan bli en del bök för butiken men samtidigt nöjda och trogna kunder som oftast, frågetecken, till slut får det de söker så desperat efter. Bara en snabb tanke. Jag gillar någonstans ändå alltså, idén på det. Sen förstår jag att för återförsäljarna att det ligger väldigt mycket jobb bakom en sån grej. Jag tror någonstans på att det kommer ligga, för jag menar det viktigaste en återförsäljare har, ju större sporten blir också, om man bara ska dra det till discgolf-communityt nu, ju fler återförsäljare som kommer in på marknaden, desto fler som väljer att sälja samma typer av diskar, desto större blir också behovet av att ha nöjda kunder. I dagsläget eller i veckan har jag sett flera inlägg där man frågar, okej, är den här sidan legit att handla ifrån? För oss så är vissa sidor bara, ja men gud, den har funnits med jättelänge. Men för många nya som kanske inte har känt igen den butiken tidigare så är man ju osäker på det. Och jag tror att någonstans för att behålla och knyta till sig ännu fler nöjda kunder så behöver problematiken med alltså special edition diskar och release diskar förbättras.
Mm.
På vilket sätt? Fråga inte mig, för jag har inte koll på den tekniska biten i det. Men jag vet att det är för många sidor som har kraschat under årets gång.
Mm, precis. Ja, nej. Det här kan vi ju diskutera i dödagar, men det är ett otroligt intressant ämne och jag tycker att vi ska försöka komma tillbaka till det fler gånger.
Mm, absolut.
Ja, men du Tommy, ska vi ta och hoppa vidare och rafsa igenom lite grejer som har hänt här?
Vi gör det. Som sagt, vi kan inte få med allt i det, men när man är intresserad så gå in och läs i inlägget och se vad folk tycker. Det finns en del intressanta länkar också som man kan klicka sig in på.
Ja, då hoppar vi vidare.
Tröttaste ingen någonsin.
Jaha, men du, Silly då? Vi drar igenom Silly season lite snabbt här.
Silly.
Vi har lite förlängningar att rapportera.
Ja.
Inga kanske bomber för Discord Sverige, de många hänger på Insta och hänger med i andra forum och så att ni har koll på det här, men ändå, vi upprepar lite för en del som kanske inte följer med lika hårt.
Yes, den som har förlängt är Onskagins som förlänger och flyttas upp en nivå inom Innova. Visst är det Innova?
Jo.
Borde vara. Adam Hammes förlänger med Discraft, Nicolo Castro förlänger 2 år med Westside. Reservation för 2 år. Jag har bara skrivit förlängningar. Fan, det är dåligt av mig. Page 2 förlänger med Dynamic Discs. Dustin Keegan förlänger med Discmania. Matt Bell förlänger med DGA som får ett eller som har ett växande team på gång.
Mm.
Och Nate Perkins förlänger med Discmania.
Just det.
Och här får jag väl en käftsmäll då eftersom att man förlänger med en tidigare världsmästarinna i form av Page 2 från Dynamic Discs sida. Men det är bra och trevligt för dem.
Mm.
Jag hävdar fortfarande att man inte har lyckats.
Onskagen säger i Team Innova.
Yes.
Ja.
Och på tal om Innova. Ja. Är det kris hos Innova för tillfället eller? Vågar man säga det? Jag vågar säga att det är kris hos Innova.
Jag säger nej.
Madison Walker lämnar och ny destination är fortfarande okänd. Men
är det kris hos Innova, då är det kris hos Dynamic.
Vad har Innova gjort inför den här säsongen?
Inför 2021 tänker du nu?
Ja. Precis.
Nej, de har inte gjort så mycket.
Nej. Vad har de tappat? Abbo. De har tappat jättemycket.
Gilbert.
Conrad. Madison Walker.
Madison Walker såklart. Vilka mer har vi rapporterat om att de har tappat? Ja.
Sara Sinclair.
Just det, hon gick till Prodigy.
Scott Withers.
Mm.
Gilbert tog vi.
Ja, men kris Alex vill jag inte säga.
Alex Manduhano.
Mm. Men kris vill jag inte kalla det.
Ja, men vi måste spä på det. Det måste bli lite spänning. Det är klart det är kris. Krisande Innova söker med ljus och lykta efter stjärnor. Jag ska inte bli reporter i alla fall. Eller skriva löpsedla, den sak som är säker.
Nej.
Nej, men det är väl låt. Nej, det kanske inte är kris. Och definitivt inte ekonomiskt.
Men de har tagit, de har tappat väldigt mycket marknadsandelar. Det kan man väl säga. Och då tänker marknadsandelar i form av spelare.
Men man har fortfarande en stark bas.
Ja, det. De har en väldigt stark bas.
Nate Sexton, Jeremy Colling. Bland annat. Rick Oishockey. Men det är som damsidan.
Ja.
Det är damsidan. Alltså.
Men de har väl finskorna va?
De har finskorna. Henna och Evelina.
Mm. Så där är de just. På damsidan kan man ju ändå inte säga att de är jättesvaga. Nej. På så vis.
Tror du inte att Jussi är och rycker lite grann där? Jag hörde så att det ryktades om att Discmania sökte damspelare här tidigare i höstas.
Jo.
Fick jag höra några lösa ord om. Jag nog tror att det är lite poängningar där.
Han är nog kanske och ragga lite överallt. På så vis. Alltså, nu får ni inte tolka det så. Tommy Bäck är en om timmen är sen.
Jag ska klippa ut det där och bara lägga till just innan. Svensk podcast. Trash talkar Jussi Marisma.
Nej, men ja, nej, ja, kanske. Jag tänker mig att han kanske, det låter så fel, de i Discmania. Han är ju bara chef där. De kanske tänker sig att försöka landa. Ja, finskarna ska ju vara en bomb faktiskt lite. Så. Men jag tänker mig om de skulle knycka typ Christine Tatar eller sådär. Eller Missy Gannon kanske. Eller, alltså, så.
Man tappade lycka i fjol.
Ja, alltså det är så. Jag tror att på damsidan så måste det till en bomb.
Och samtidigt så står man väldigt stark på här sidan också. På det. Men om vi hoppar vidare från, vi ska inte kasta med skit på folk och märken, det är vi duktiga på att göra, skämt åsido, det med glimten i ögat, någonstans så det är intresset som ger en de här infallen, alltså att, men okej, vad händer, vad tänker de på, vad vill de ha, liksom vad, hur surras det inhouse, precis som vi var inne på förra veckan.
Mm.
Men lite förflyttningar. Noah Mainzma lämnar Innova. GGA.
Mm.
Intressant. Om inte jag är helt ute och cyklar nu. Det här kan vara. Nu är jag ute på halt vatten igen. Men har inte Discraft och GGA någon typ av koppling? Kan ni bara bekräfta eller bara rata det här jag säger nu. Men jag tror att Discraft och DJ har någon typ av koppling där. Men ja, kom gärna med feedback på den. Jag tar med den gärna emot. Som sagt, jag är öppen för att bli sågad på den fronten.
Kom ihåg att det var Tommy som sa det.
Jajamän.
Jag
det var en, det var en fråga. Det är bara någonting jag har hört. Någonting jag inte behöver bli sågad för är att Severi Savaniemi har signat sitt första kontrakt med en disktillverkare. Han signat 2 år med Prodigy. Han kommer att ingå i tournament team tillsammans med bland annat våran svenske Robin Willman bland annat. Han fortsätter även att ta powergrip.fi som sin sponsor också. Trevligt. Vill man se mer av Severi Savaniemi så finns han på Leadcard. by Natural Born Disc Golfer. På Vimeo.
Just det. Köpes Vimeo var det, va?
123,56.
Ja,
du ser. Såklart. Vill du veta den som vinner?
Nej.
Nej, inte vi det. Det var ganska enkelt också. Men bomben vi alla har väntat på, det är ingenting som blir nytt när ni hör det här i alla fall, för det har gått nästan en vecka, men James Conrad har signat för MVP. Och det var skönt för mig. Efter förra veckans allians om Dynamic Discs. Och sen så läste jag lite grann i kommentarsfält från James Conrad när han annonserade att han skulle lämna Innova. Där vad heter han? Zach Melton skriver "See you soon buddy", och då tänkte jag, men vad i hell, vad är det jag har missat nu? Så då tänkte jag först, nu har jag suttit här och bara spytt galla över någonting och så kommer James Conrad gå till Dynamic Disc. Då hade jag fått checka upp det, men nu slipper jag det. Så jag är betydligt mer rödmjuk idag. Han går alltså till MVP och ryktet säger att han kommer ha en egen James Conrad line med diskar.
Mm-hmm. Ja, han kommer, jag har sett någon där det ser ut som att han ser ut som en sjöjungfru eller en säl eller någonting.
Det är ju i och för sig ganska stor skillnad på en säl och en sjöjungfru, kan jag tycka.
Ja, fast om du tänker dig en sjöjungfru som viker iväg upp mot vattenytan. Så, och om man tänker sig när Anja Persson gjorde sälen när hon hade vunnit en tävling. Inte helt olikt när du kommer att se den där disken. Det är någon signaturdisk som släpps. Ja, men nog om det. Det är ju en av de sämre bevarade hemligheterna att han skulle signa för MVP.
Ja,
ungefär som
det var Rick. Folk inte sena med att påpeka på både vare sig Twitter eller Reddit.
Och om man då tänker sig ungefär hur duktig Ricky var när han satt med en Innova-kartong bredvid sig. Det var ju också sådär. Ja.
Sånt som händer. Det är så, saker precis. Kan gå fel.
Sånt som händer, precis. Ja. Men nu är det snart start också på säsongen.
Mm, det är det.
Jag har du några förväntningar?
På säsongen?
Ja.
Blir det någon säsong? Eller på säsongen? Nej, nu ska jag inte vara sån. Självklart har jag förväntningar på säsongen. Jag har förväntningar på mig att jag ska tävla lite mer än fjol.
Mm.
Åka lite längre och tävla. Jag har förväntningar på att vi ska göra fler roliga grejer likt det vi gjorde i höstas. Åka iväg tillsammans. Spela, tävla. Vlogga lite.
Mm.
Spela in podd. Jag har förväntningar på fler gäster till podden. Vilket vi nästan kan garantera.
Mm.
Nej, men jag ser väldigt ljus på säsongen 2021. Jag hoppas också att innan säsongen sätter igång här i Sverige att vi får några fler svenska namn som kryter till sig någon större sponsor också.
Mm.
Det hade varit roligt att öka eller att göra Sverige större på discgolfkartan.
Mm, precis. Ja, det blir ju intressant att se vad som händer.
Det blir det.
Nu kommer ni till en punkt där det står Tommy tipsar. Vad vill du tipsa om?
Dubbel T.
Så här i avslutningen av programmet.
Jag tänkte eftersom att inom discgolfen så har vi fortfarande lite olika inriktningar. Lite olika saker vi är intresserade av. Vi tittar ju mycket DGPT till exempel.
Mm.
Många intresserar sig bara för att spela själv på typ motionsnivå. Många tycker om att kolla på de svenska tävlingarna, vilket jag också gör. Jag tror att jag konsumerar väldigt, väldigt mycket discgolf på olika sätt egentligen varje dag. Men har följt liksom förstås att det ser väldigt olika ut bland alla som ingår i vårt härliga community. Men jag tänker att jag har lite YouTube-tips.
Ja.
Ja, som ska försöka täcka de flesta av de här varianterna. Och Robert Tolin har vi sett mycket senaste tiden. Jättetrevlig kille att titta på och lyssna på. Jag bara myser när jag hör den mjuka sköna rösten. Men han åker runt och besöker lite olika svenska discgolfbanor och filmar sina rundor. Och det är perfekt för dig som vill se lite mer av discgolf Sverige. På det sättet då. Så in och kolla på Robert Rolin Discgolfer, tror han heter på YouTube.
Mm.
Så får ni se lite olika. Bland annat Falkenberg nu senast tittade jag på. Han har även besökt en privat bana.
Mm.
Intressant. Vi har också Kristoffersson Discgolf som idag annonserade att han tar en paus från sociala medier, men att YouTube fortsätter att fortsätta att rulla som vanligt egentligen.
Mm.
Och här är väl egentligen all things discgolf. Allting. Det är lite runder här och var. Det är lite disc dying. Det är testa diskar.
Mm.
Och man får egentligen, jag har fått en bild av att man följer hans utveckling lite grann också, för han har inte hållit på jättelänge själv.
Nej.
Så också otroligt intressant och kanal att följa för svenskar i alla fall. Sen har vi för de som vill vidga sina vyer lite grann och intressera sig lite mer av vad som händer på proffstoren. Johnny Discgolf. Mm. Även, ja. Det känns som Johnny Discgolf.
Ja.
Han är ju en medieman av rang som intervjuar proffsen på olika sätt och vis. Nu senast har han kört länkintervjuer inför säsongstart egentligen. Senast med Paige Pierce och även Thomas Gilbert och pratade lite byte av sponsor. S. Raderhold var med och pratade lite discgolf där också. Hur bytet gick till och egentligen vilka som har varit på honom. Mm. Eller att det har varit fler på honom.
Mm.
Så jätteintressant och följa. Jag förväntar mig mer godis till honom. Sen har vi våra egna fantastiska coverage teams.
Mm.
Jag måste bli en bättre talare, Nicky. Jag måste öppna munnen när jag pratar.
Det är en fördel.
Det är en fördel. Men vi har ju Goggish Productions som har filmat lite NTS tidigare.
Mm.
Även något SM kanske. Jo, det gjorde de ju. SM Västervik 2019.
Mm.
Vi har Highland på Disc Golf heter de. Har kört mycket, jag tror förbundskapten Martin Rasch har varit med och kommenterat där. Men mycket, ja, neråt landet. Flytime Disc Golf om vi vänder på kartan och tittar upp mot Mellansverige, norra Sverige, Sundsvall.
Mm.
Den trakten får man se mycket ifrån. Och så har vi DGTV Play, DGTV.
Örebro.
Örebro. Mycket Närke Värmlandstoren och ja, och de, den geografiska sidan.
Mm.
På det. Så gå in och kika lite grann. Ladda upp inför säsongen 2021. Jag vet att det har annonserats att Goggers kommer att filma Origo-toren kommande säsong. Som är planerad till 9 olika spelplatser. Men det kommer ni få höra lite mer om här om några veckor. Så stay tuned på det. Lägger ut en liten cliffhanger.
Oj, oj, oj.
Ja, det blir intressant för våran del, Nicky, det kan jag säga. men, ni får veta mer om det lite senare. Mer än så hade inte jag för idag. Det känns som att jag har snackat i jättelänge nu.
Ja, du har pratat så vansinnigt länge.
Det har jag gjort och jag hoppas att det har, att folket har hållit sig vakna och inte somnat om man har kört bil eller liknande.
För vi tar inget ansvar för det.
Lätt att säga ifrån sig.
Precis.
Men vad säger du? Ska vi sätta punkt för dagens avsnitt och så säger vi hörs på! Kasta en kedja ut.
Vad var det där? Vilken dålig norrländska. Oj, oj. Ja, hörni, ha det gott där ute i Discord Sverige tills vi hörs en annan dag eller vecka. Mest troligt om en vecka hörs vi igen.
Tack för att ni lyssnade.
Hej då!
Hej då!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.